Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Fiman.
Hej hej!
Hej hej!
Hallå!
Den här veckan så kör vi en liten speciallösning med två avsnitt eftersom MFFs damer har seriepremiär i helgen och därmed gör sin återkomst till elitfotbollen, så blir det ett separat avsnitt där senare i veckan. Så vi kan väl kalla detta för 352A då. Och här ska vi prata om Malmö FFs härlag, om hemmapremiären mot Hammarby och den kommande matchen borta mot Värnamo. Och jag tänker lite, så i det förra avsnittet av den här podden så var det ju en hyllningskör av sällan skådat slag, och efter 2-0 mot Hammarby, ett resultat som speglar matchen ganska dåligt, så har jag en känsla av att det blir lite liknande tongångar den här gången.
Vi sjunger vidare.
Ja.
Fast vi sjunger nog inte.
Mångåriga journalister som ju vi är allihopa, så känner man sig lite obekväm.
Ja, men det är alltid jobbigt att sätta sig ner när det är förväntat vad man ska säga, och man känner att man kan liksom inte överraska på något sätt, men det är som det är.
Ja.
Ja, jag säger lite tvärtom. Jag tycker det är en skön känsla att få se. Det finns ju, vi brukar ju säga det finns ju två saker som engagerar. Det är när det går riktigt bra och riktigt dåligt, så är det ju på något sätt, men det här att få se riktigt bra idrott på inhemsk nivå är väldigt roligt.
Det finns ju oftast, det är ju lättare att prata om saker som är dåliga. Alltså rent så objektivt, tycker jag. Men vi kör, så får vi se vad vi hamnar.
Det brukar vara så, brukar jag säga brukar det vara för supportrar att vinster glömmer man ju rätt fort. Det är ju förlusterna och det som inte är bra som sitter i, så att säga. Men.
Och sen finns ju den här aspekten av att, och det sitter väldigt djupt inrotat i spelare, tränare och i klubbar i stort, att de tror att, nu ser vi lite emot vad vi sa då, men det, att de gillar när det går dåligt för en klubb för att det är bra för läsningen. Och att det är bra rubriker när någonting dåligt händer. Men så är det inte. Det är mycket, mycket bättre läsning när Malmö FF kör över Hammarby än när det blir 0-0 mot Hammarby och ingenting stämmer. Och då kan man liksom, då finns det en bild av att vi som journalister älskar det. Liksom att, nu går det dåligt. Nu jäklar kan vi dra på här. Så är det inte.
Det gäller ju lyssningen här också. Mm. Däremot så kan jag ju tycka att innehållet blir ofta bättre. Då finns det mer saker att liksom diskutera.
Ja, men jag tycker det är vår känsla. Vi tittar ut precis från redaktionsfönstret. Vi har fantastiska japanska körsbärsträd här utanför. Himlen blev så där himmels blev, som MFF-supportrar hävdar att den alltid är när det är hemmamatch. Igår eftermiddag och värmen kom, och alltså det är ju underbart.
Alltså så himla, det är så enkelt för sig att bara ta en klubbfärg som är så, som är himlen, och sen så säger man att det lyser allt för MFF. Ja, det, ja, nej, den är jag
skeptisk där.
Ja, alltså. Den är för mycket alltså.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Men om vi då tar den här matchen mot Hammarby, var ska man börja? Vem vill börja? Vill ni börja från början? Eller innan matchen?
Ja, var ska man börja?
Jag vill kanske ta avstamp i den här ringen spelarna gör inför avspark. Det är möjligt att det har hänt innan. Jag har inte sett det. Men det är inte så att man kanske har ögonen fokuserade på den här peppringen som spelarna samlas i inför avspark. Men det var nästan liksom en aggressiv stämning i den. Inte aggressiv, men det var, spelarna avslutade med liksom putt på varandra och
adrenalinsten.
Ja, precis, det är ett bättre ord, absolut. Och Det har liksom inte jag sett förut, och de har fortsatt med det in i matchen och i väldigt, väldigt många sekvenser. Vi har ju till exempel en ganska tydlig andra halvlek när Pontus Jansson blockar ett Hammarby-avslut och liksom bara ställer sig och skriker ut mot kortsidan, där det mest sitter liksom lite yngre och barnfamiljer och sånt där. Alla ställer sig upp och vrålar tillbaka. Det var liksom någon slags synergi med läktarna och just den tändningen mellan spelarna i laget som säger, ja, det är väl att knyta an lite till det här lite sektiga som jag pratade om i förra veckan. Det är den här känslan av att man alla är on board och man drar åt samma håll och man jobbar mot samma mål liksom.
Sebastian Anasi hade också något sånt när han hetsade i fel uttryck, men när han liksom interagerade med publiken på långsidan i första halvlek.
Ja, men det är väl såklart, det är ju lätt att ha sån den typen av positiv förstärkning när det går bra också, men det här känns, det är så svårt, för det handlar ju mycket om känslor, så att, och det blir mycket att man försöker plocka upp en vibb av något slag, men jag tycker inte riktigt att jag upplevt den tändningen innan, att de är så himla övertygade om att det de gör är någonting som kommer bli väldigt, väldigt bra. Det är redan på en hög nivå, men de har ett långsiktigt mål också i det här, och de som de jobbar stenhårt mot, de verkar tycka att det är så otroligt kul att gå till jobbet och göra det här.
Jag kan ju ta avstamp, det är också före matchen i något annat, och det, alltså, jag brukar ju gärna prata om symbiosen mellan laget, klubben, staden och supportrarna. Och när man reser upp det här Möllevången-tifot så når man ju en nivå som, jag vet inte, jag tar väl i kanske nu, men outstanding i svensk klass. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande. Jag försökte liksom andra tifon som när MFF fyllde 100 år, man tycker liksom man vill inte putta bort dem från första platsen. Men det här tredje tifot och med vad det står för liksom med supportrarna och arbetets sönerstatyn på Möllevången och allt det här, det måste ha lyft den känslan som Fredrik förmedlade. Alltså det måste ju ha lyft spelarna också, inte minst de som är från stan, när de går in på planen och ser det här. Alltså det känns lite grann som att det är ett andningshål som Malmö behöver igen det här nu. Vi har Eurovision antagande som på många sätt är väldigt roligt, men som också framkallar oro, och det har liksom varit mycket annat såna här grejer runt omkring. Va? Så att, återigen blev det en sån där sak att man samlat något kring någonting som man tycker är väldigt bra och som naturligtvis insatserna i de senaste matcherna har liksom lyft till att supportrar och andra i stan som följer MFF tycker att det är väldigt roligt. Och när alla tycker det är så kul som de gör just nu, så kan det ju bli oerhört bra.
Vad ska man ranka det här tifot på en tifo-ranking?
Ska vi bara titta på premiäromgången eller historiskt någonsin?
Det är en väldigt öppen fråga.
Jag tycker att av de jag har sett, nu är Djurgården ska ju spela hemma här ikväll efter att vi spelar in detta. Det är väl det sista av de så kallade tifo-tungviktarna som ska ut, så jag vet inte riktigt hur det ser ut då förstås. Men av dem i premiären så tycker jag att Malmö FFs är vackrast i svårighetsgrad och utförande. Det är ju fantastiskt häftigt att liksom publiken blir en del, alltså, publiken är väl alltid en del av tifot, men ibland är det ju en overheadflagga som ligger liksom över publiken, men där själva torget blir levande av flaggor och så, det känns ju som en ny nivå. Men sen så vinner AIK i budskap med sitt, tycker jag, och detaljrikedom. Deras Asterix-tifo är ju också, det är ju väldigt häftigt och kreativt.
Jag tycker just kombinationen av att man använder publiken och själva tifot, jag tycker det är så kreativt så att jag tycker det slår allt. Jag kan faktiskt, minnet bleknar efterhand, men jag tycker det här, alltså inte bara i perspektiv av årets tifon, så tycker jag det här är det mäktigaste i Malmö faktiskt.
Det var ju flera spelare som vittnade om att de vid första anblicken trodde att allting var
en målning. Ja. Mm. Mm.
Men nu får jag blir nästan lite överrumplad av frågan, men de som jag på raka minns som var väldigt speciella, jag tror att det var guldmatchen, när man alltså har ett tifo som är som en bok, att man drar sidor över. Jag tror det var guldmatchen mot Mjällby 2010. Det var ju ett år av en rad tifon. Det minns jag som väldigt, väldigt häftigt. Och sen så tycker jag ju också stadsdelstifot var ju kanske liksom inte det svåraste tifot, men oerhört kreativ idé som liksom blev t-shirts och som alla pratade om, kändes det som. Och som knöt an så till stan på ett sätt. Och det är ju liksom lite samma känslor här som
jag håller helt med din bild just av de två tifona. Och jag tror det var Mjällby-matchen som du säger att det var den. Och jag skulle bara lägga till ett, och det är naturligtvis Marcus Rosenbergs avskedstid.
Ja, förstås.
Ja. Är där. Ja. Alltså de är, och jag tycker det är så roligt att kunna spela mellan det här stadsdelstifot som egentligen är väldigt enkelt. Men just budskapet och känslan och det malmitiska, det är något speciellt.
Och jag kan liksom känna när man ser sånt här, och det är inte bara Malmö FF utan det är andra klubbar också, IFK Göteborg hade ett riktigt mäktigt tifo i sin hemmapremiär, även om jag kunde, då man ska vara lite präktig och kanske sakna en tjej bland de här supporterfigurerna som dök upp det var föreställde olika supportrar som i olika åldrar, men det var ingen kvinna representerad, det tyckte jag var lite svagt. Fint i övrigt, men jag tror liksom, jag kan känna lite, jag tycker jag är lite synd om folk som inte är intresserade av fotboll och allsvenskan, att de missar det här. Det här är ju liksom konstverk på väldigt hög nivå. På en nivå förmodligen högre än vad jag begriper också, men det här arbetet som läggs ner, och det är ju som, alltså hade kristonivå liksom, om vi ska ta upp en konstnär som jobbar mycket med vepor och såna här saker. Det är häftigt.
Ja, och det finns ju bilder och filmer naturligtvis på nätet i massor av det här nu. Men kan också säga, jag vågar förutse i verkligheten, eller på att Sydsvenskans papperstidning har varje vecka en bild dragen över ett helt uppslag, och jag vågar påstå att jag vet vilken bild det blir den här veckan, och har ni inte sett det innan så tror jag att det kommer att ge rättvisa åt tifot.
Då går vi vidare med matchen då, tänker jag. Ja. Den tog ju på något sätt vid där tifot slutade, ja, men, så att säga.
Jag vet inte, alltså den första timmen fotboll där är väl återigen en sån här totalbild av extra allt och väldigt stor underhållning, och återigen lite grann som vi kände när vi skulle sätta betyg i Norrköping. Jag antar att ni hade samma känsla igår, Fredrik, att det gick liksom inte bara att godkänna folk här, utan ja, det var någon som hamnade där, men liksom det var ju väldigt hög allsvensk nivå.
Men jag kan känna så här i efterhand att vi höll igen lite för mycket i backlinjen till exempel, med sett till vilken försvarsinsats det var och vilket motstånd det trots allt är. Hammarby har ju en spelidé av att de vill föra matcher, de vill ha boll och de vill komma till mycket avslut, men det gick ju inte så bra. Jag kollar statistiken i första halvlek, så vinner ju MFF skotten med 13-0, man har 35-22 i vunna dueller och man har 0-18 i rensningar. På hela matchen så har man 39 mot 12 bolltoucher i motståndarnas straffområde. Men man var ju liksom bättre på egentligen allting. Att statistiken jämnas ut lite grann sett till bollinnehav och även avslut, då beror ju på att MFF bevakar sista halvtimmen. Pontus Jansson pratade om det efteråt och sa att anledningen till att man gör det är ju att man att det är oerhört krävande att spela med den energinivån som man har i första halvlek. Man orkar inte riktigt helt enkelt.
Jag tror bollinnehavet första halvtimmen låg på 80-20.
Men det går ju såklart inte att spela så i 90 minuter. Den fysiska nivån har de inte riktigt än.
En liten synpunkt på Johan Dahlins betyg. Jag tycker han kunde fått en trea i alla fall.
För att ha räddat
han står sysslolös i en timme. Och sen gör han en väldigt bra räddning på det som var egentligen Hammarbys enda farliga avslut. Och sen så hade han lite mer att göra efter det, men det var liksom inga, satte inte en fot fel.
Nej, ja. Det är ju det som är problemet med att sätta betyg på honom många gånger, att han har varit sysslös. Men det är egentligen ett känns nästan som ett poddavsnitt i sig, att han kan hålla den nivån när han inte har så mycket att göra. Många tycker att det är liksom är lite enklare att vara målvakt i ett sånt lag, men det är snarare så att det säger väldigt mycket om hur skärpt han är att kunna gå sysslolös ganska länge och alltid vara på tårna när chanserna dyker upp.
Exakt så är det. I matchen mot Norrköping så var det MFFs bollerövring och omställningsspel som stod i fokus. Det här var ju åtminstone då första timmen något helt annat. Vad var det som MFF gjorde så bra i den här matchen mot Hammarby? Jag riktar frågan i mitten.
Ja, men det var väl bara till höger den där, men det var väl variationen som nådde nya höjder egentligen, alltså att det var till och med TV-kommentatorerna, vi såg matchen på TV igår, uppmärksammade det här skiftena mellan vänster och höger, och plötsligt så var Nanasi ute till höger också, och det var en oerhörd variation, men med högt tempo framåt, kanske egentligen bara en utveckling av vad som skedde mot Norrköping, tycker jag.
Vi hade ju Stryger Larsen i offensiv vänster inne position ett tag med högerbacken Jens Stryger Larsen. Alltså det är häftigt att se de här inverterade ytterbackarna. Och det är häftigt. Man kan ju tänka på det till nästa match kanske när en av mittbackarna får bollen och det är kontrollerat hur både Bussanello och Stryger Larsen går inåt i plan. Medan då Taha Ali går väldigt högt upp i bredd och egentligen spelar som en ytteranfallare. Det är då man ser att MFF får liksom ett fyrmannaanfall nästan nu när de spelar då 4-4-2 eller 4-2-4, och det var ju ja.
Och det var väl just när du nämnde Stryger Larsen, han hade ju ett skott som där han kom fram, alltså det var ett fantastiskt anfall där han kommer djupt in i straffområdet, och jag trodde ju att det skulle bli mål, men det är klart han inte var en målskytt på det sättet.
Nej, just det anfallet var ju en oerhörd fröjd att se.
Ja, det var helt underbart.
Kanske inte för domarkontrollanter, men annars. Att Kurtulus både där och senare lyckades undvika att få sitt andra gula kort var anmärkningsvärt.
Ja, kortlös där, det var, ja. Kunde man nästan vitsa med, va?
Men och, vad tycker du Fredrik, fick MFF, eller fick Rydström rättare sagt, fick han liksom utdelning på de ändringar som gjordes? Det var egentligen bara att ta Ali in.
Ja, Peña också då. Ja, Peña styrde ju på ett väldigt fint sätt med öppnande passningar, och det kändes som en perfekt match för honom. Hammarby kom aldrig riktigt in i pressen och lyckades hota MFF centrala mittfältare som fick gott om tid på sig, men de behövde i och för sig inte så mycket tid. De spelade bollen fort vidare, och Ali utmanade ju Pinas där hela tiden egentligen, och det var ju, måste ju varit själva tanken med att få in den typen av spelare. Jag hade utmanat honom 3 gånger de första 10 minuterna och slog ju Antonen där, och ja, Hammarby pressades ju väldigt långt ner. Det liksom paradoxala i det här är ju att chanserna som kom ju först när Hammarby lite grann ändå, det är alltid svårt att veta om de tagit sig in i matchen eller om MFF lite lockat upp dem i plan, för de märkte att det var trångt, och de kom trots allt inte till de här jätte heta chanserna då, Stryger Larsen bortsett kanske, utan det är två hörnor som framförallt är de heta chanserna under första halvtimman och fram till målet då där Cornelius bryter och Nanasi vinner en duell och spelar vidare.
Och det är här jag tycker det blir riktigt fascinerande, för att MFF spelar ju någon sorts lite av total fotboll just nu, känns det som. Du nämnde ju Stryger när han är uppe som vänster ytter nästan. Jag tror att man har upplevt allt när Isak Kiese Thelin är kontringsspelare som sprintar från mittlinjen och gör mål. Och dessutom är väldigt nära att göra om det andra halvlek. Det är väl så långt ifrån den bilden av honom som vi kanske har med oss som spelare. Att, men liksom att, både att man har självförtroende, man känner i spelet att det flyter, och man vågar ta de här utmanande löpningarna, utmanande passningarna som man närmast slår där. Det tyder ju på att man har nått väldigt långt i processen just nu. Och sen kan det naturligtvis komma stopp och hack, det kommer det att göra. Men man är väldigt långt framme i någonting. Och, det gör ju det väldigt spännande att se när det är den utvecklingen.
31 mål på 53 allsvenska matcher sedan han vände hem då inför säsongen 2022. Det är ett tydligt facit.
Och det är, någonstans, jag tycker ju inte att Botheim var någon riktigt till sin fördel just igår, men det tillför ju ändå någonting för Isak Kiese Thelin också att han har en
alltså
stor stark kubbe.
De här frilägena som han får, de uppstår ju inte om han spelar ensam.
Nej, precis.
Topp. Så är det ju.
Och sen är det ju det som vi pratade om redan efter förra matchen också, tycker jag, att det djupet MFF plötsligt har, att med de två i straffområdet, att det också drar in många fler spelare. Det är 5-6 spelare där. Gör ju att jag har ju samma känsla som Fredrik, att det har inte så mycket chanser i början, men man, på något sätt, det kommer ju att ramla in mål här, för att det är ju så många där inne. Så att,
ja, men det finns matchbilder där man inte skapar chanser, och det finns matchbilder där man inte skapar chanser, så att säga. Det här var någonting annat. Det kändes som att dominansen var så pass tydlig att det skulle lösa sig. Man anföll inte på samma sätt hela tiden ändå. Så det var som något slags timglas som bara rann ner mot mål på något sätt.
Ja, jag tycker vi har pratat mycket om Stryger Larsen med all rätt. Men jag tänker att på den andra sidan, alltså Bussanello, där har du också... Där liknar det väldigt mycket inledningen i fjol.
Han har
hittat tillbaka till 100%. Men det är också fascinerande hur bollsäker han är på små i. Alltså det är väldigt ofta han slår passningar som man tänker, ah, men ska du verkligen slå den där? Men de går ju nästan alltid fram. Och de tar sig ur väldigt tajta lägen på båda kanterna.
Jag tror det handlar också mycket om självförtroende, att när du, liksom, du vågar göra de här grejerna utan att tänka, och då vinner du den lilla halva sekunden som behövs för att du ska gå hem.
Mm. Och det är i kombination med väldigt, väldigt mycket spelövningar i högt tempo på små ytor. Det finns automatiserat var spelarna ska befinna sig och att man hela tiden ska ta en position och vara spelbar. Det är liksom ingen som går och det hänger ju ihop lite med det här med den här lagkänslan man har, att man vill hela tiden göra det lilla extra för att laget ska vara så bra som möjligt. Det är liksom ingen som går och vilar centralt och tänker att det här anfallet står jag över och ja, nu gjorde jag en jäkla rush här i sekvensen innan, så nu tar jag det lugnt, utan man tar ansvar hela vägen för alla situationer.
Jag tror alltså många bitar hänger ihop och man ska inte glömma mentalt att de här elitidrottarna är vanliga människor också. Alltså i fjol så skulle MFF studsa tillbaka efter en väldigt urusel säsong. Man spelade med viss press under hela, inte minst under hösten när det liksom började gå emot. Jag vet inte, när jag träffade Johan Dahlin så vittnade han om att stämningen, det här som Fredrik beskriver inför matchen, det är ju ingen slump heller, utan det är någonting som finns. Han säger att de har inte haft så roligt på länge som de har nu. Alltså det kanske är en lite mer avslappnad attityd. De nu vet om sin kapacitet, de vann det där guldet i fjol och har väldigt kul tillsammans. Och det, man ska inte förringa det. Det ger utslag i prestation också.
Hur alltså de moln som skulle kunna finnas på den här himmelsblå himlen då är ju i så fall om spelare kan tänkas försvinna till sommaren. Det är ju liksom, handlar ju kanske först och främst om Sebastian Nanasi. Vad skulle ni säga, vad är oddsen för att han, eller hur stor procentuell chans är det att han är kvar i Malmö i höst?
10 kanske?
Ja, högst 10. Högst 10. Ja, det känns som det är liksom en, klubbarna kommer att slåss om honom. Om man fortsätter så här, för det, att man ska ge det någon procent, det kan ju förändras. Det är inte säkert att han håller den här nivån hela tiden, men som ja, han spelar just nu. Så.
Men det är speciellt med honom är att han har ju alltid haft en väldigt hög topp. Och förra säsongen så såg man ju honom blixtra till under matcherna och ha sekvenser där han var liksom absolut toppnivå. Och herregud, han har ett SM-guld och han har mål och assist to prove it. Men nu är det som att det är nästan varje bollkontakt så händer det någonting. Han är med, han är så otroligt aktiv på plan. Och nu har han en i stort sett fri roll och kan röra sig hur han vill. Ali är ju, i alla fall igår, var ju betydligt mer fast ute till höger. Det var där han opererade, men Nanasi kunde gå lite som han ville. Och jag får allt starkare AC-vibbar av Nanasi i just det här att man är, att så fort han får bollen så händer det någonting. Man kan nästan räkna med att han spelar fram till någon halvchans eller flyttar fram bollen i ett område där någonting kan hända. Eller liksom helt enkelt går själv. Det är ju, det här 2-0-målet är ju fantastiskt. Det är ju han liksom flyter längs 16-meterslinjen och väggspelar och så hittar ut till Ali då, som tar den vidare till Kestelin. Det ser nästan löjligt enkelt ut emellanåt.
Och Nanasi tror jag också, hur bra han än är, att om vi leker med tanken att Oliver Berg och AC kommer tillbaka i fullt slag här och närmar sig väl det, så känns det liksom inte som, hur bra han än är, så det är liksom ingen katastrof att han försvinner på något sätt. Det finns ju spelare att peta in. Det hade ju varit värre om Nanasi hade varit Pontus Jansson och man skulle ersätta honom som mittback, om jag uttrycker mig så.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej, reflektion bara nu. Jag vet inte om ni som var och jobbade med matchen, för Niklas Moisander var ju till exempel inte med i trupp nu.
Ja, men det är en skada.
Det är en skada på honom, ja. Mm. Nej, för att jag tittade på också, det var faktiskt att nu var Malmö FF uppe i de här 9 spelarna i sin 20-mannatrupp som var utländska medborgare. Så att nu är det där är det lite tufft läge, att det måste fattas beslut i princip i varje omgång när alla är hela, att några måste stå över.
Ja, och nämnda Oliver Berg och Anders Christiansen då, om de skulle betraktas redo här till Värnamo på söndag, då måste Rydström ta ut säg Sebastian Jörgensen och
Sören Rex kan möjligtvis väl ligga illa till.
Precis, de hänger ju på gärdsgården där då, om vi får spekulera. Det måste vara 2 utländska spelare som försvinner ur truppen.
Alternativ, det finns ju ytterligare ett alternativ som kan vara intressant om man tänker på det. Det är faktiskt målvaktsfrågan. Det kan ju vara så att man väljer att sätta en ung målvakt på bänken istället för Friedrich, för att ha tillgång till de bästa utespelarna. Därför att sannolikheten att en reservmålvakt kommer att ha nyckelroll i MFF just nu är inte så stor. Men det kommer ju att krävas aktiva beslut kring den här frågan så fort alla är tillgängliga.
MFF hade ju faktiskt 2 målvakter,
ja, de hade
på bänken igår.
Det har de inte alltid, men rätt ofta nu för tiden.
Om man då pratar lite mer om den här Värnamo-matchen. Vad förväntar ni er några liksom ytterligare ändringar i truppen? Eller i laget rättare sagt. Nu har ju ni upprepade gånger här vittnat om hur svårt, att det blir allt svårare att förutsäga laguppställningen.
Ja, ska man hitta någon sorts logik, så av de som har hoppat in mest så är det väl kanske om Vecchia ska få en start. Kanske.
Samtidigt så ser man till vad Ali gjorde uppe på Värdsvallen, så att säga. Finnvedsvallen. I fjol så vore det lite underligt om han inte startade. Han stod ju också för en bra, väldigt bra prestation mot Hammarby igår.
Jag tänker möjligtvis om Botheim fick vila mot Vecchia.
Ja, det skulle kunna vara så att man faktiskt överger tvåmannaanfallet. Men med tanke på hur bra det har funkat så är det ju mycket till. Men ja, han är ju så lyst, man kan ju välja att kasta om det för att få en bra känsla kring det andra systemet också, så att säga. Backlinjen tror jag däremot är intakt.
Ja, det är Janssons stela baksida då som skulle vara...
Men det var ju, för det var därför jag funderade lite grann på Moisander, att inte han satt på bänken igår, men var han nu skadekänning, för att det var ju bara McCauley då som var tänkbar som ersättare i mitt försvaret. Där kändes det är ju enda som känns lite tunt just nu eftersom Martin Olsson är avstängd också.
Och Zetterström också skadad inte tillbaka än. På tal om Pontus Jansson, att han var, nu fick han ju smällar också, men jag såg på löpmeterstatistik att han är den spelare som har sprungit 14... herregud, dålig formulär. Han är på plats nummer 14 när det kommer till löpmeter så här långt. Det tycker jag är lite anmärkningsvärt för en mittback.
I allsvenskan.
Mm. Mm. Nu är det ju några lag som inte har spelat 2 matcher än så länge, så han kanske halkar ner den här positionen. Men ändå.
Det är ju det där biptestet igen. Alltså.
Exakt.
Jag kommer tillbaka till det hela tiden. Spelmässigt då mot Värnamo, vad är det för upplägg som MFF kommer att komma dit med?
Ja, det, är väl...
det vet man inte nu för tiden.
Nej, det är väl 3 poäng. Det är åtanke.
Ja, Värnamo har ju i det här läget bara spelat en match.
Precis, de spelar ju senare ikväll.
Så det är lite osäkert. Men Värnamo är ju inte känt som något sådär superdefensivt lag skulle jag vilja säga. Så
nej, de vill ju ha boll och egentligen spela lite som jag tyckte av lagen MFF mötte i fjol, så var Värnamo ett av dem som imponerade, alltså inte generellt utan i matcherna mot MFF då, att imponera väldigt mycket, väldigt, väldigt bra, inte minst i i Värnamos bortamöte på stadion då, var de bra och pressade MFF länge och skapade nog så bra chanser. De var absolut inte dåliga i sitt eget hemmamöte heller, men likväl så står MFF där med totalt 6 gjorda mål då, och ja, det går inte att snacka bort det i ett dubbelmöte, men det blir ju de här, det är ju lite den här Norrköpingseffekten, ett lag som försöker spela blir ofta straffat mot MFF.
Det finns ju en aspekt till, förlåt, och det vi vet väl inte i skrivande eller i intalande stund riktigt var matchen kommer att spelas.
Nej, det var just den frågan jag skulle ställa. De spelar i Värnamos hemmapremiär ikväll mot Gais, spelades ju i Borås, och det är ju bara 5 dagar eller 6 dagar till emellan.
Alltså det finns ju, det blir olika typer av match på konstgräset i Borås och en kanske lite tyngre gräsplan då i Värnamo. Sen vilket som är fördelaktigt, det är svårt att säga.
Utan att ha koll på dräneringsmöjligheterna där i västra Småland så det ska inte regna så mycket. Jag kollade vädret lite snabbt här nu. Det var i och för sig på SMHI så man kan inte riktigt lita på det. Men det såg inte ut att det skulle regna floder i alla fall i veckan.
Det är ju lite, om man tänker på den matchen så är det ju viss skillnad för MFF-supportrar också faktiskt. Det är betydligt enklare att köra till Värnamo än att köra till Borås. Det är 10 mils skillnad i alla fall.
Ja, jo lite. Men det är en
stor väg.
Ja.
Nej, jag tycker det är lite
skillnad ändå.
Nej, men det är en enklare resa trots allt.
Å andra sidan, jag tror ju att de andra sidan har ju folk vittnat om hur oerhört gemytligt det är att gå på match i Värnamo. Ja. Så att det är ju kanske ändå
faktiskt en positiv och trevlig stämning runt den.
Jag råkade också kasta ett öga eftersom jag satt och jobbade igår på Superettan-matchen mellan Skövde och Landskrona Boys. Skövde har ju då också Borås Arena som reservarena.
Ja, och det här är alltså, det är supervanligt för lagen runt omkring där. Jag vet att Ljungskile har haft några seriepremiärer i Borås också.
Borås Arena med lite publik är ingen superhäftig upplevelse alltså.
Det är lite av en paradox också att Borås egentligen är det stället väl i hela Sverige där det regnar mest. Men de har nytta av sitt plast.
Kanske därför de har plast.
Ja.
Ska jag prata lite mer löpmeter? Jag hittar lite rolig statistik.
Ja, men gör det.
Vi var inne på Lasse Berg-Jonsen förra avsnittet också. Vi kommer väl bli repetitiva här under våren. Det är ju stor risk för det. Men det känns som att han hyllas väldigt mycket av de andra spelarna i laget. Jag upplevde det som att många tar upp honom som ett exempel på vad som funkar väldigt, väldigt bra. Pontus Jansson liknade honom vid Ivo Pekalski 2010 igår. Och en sak man kanske inte riktigt tänker på med Lasse Berg-Jonsson är att han springer otroligt mycket. På de här två matcherna har han till rygga lagt 2,5 mil. Det är faktiskt ett bättre snitt än vad Hugo Larsson hade i MFF, som ju var känd för sin oerhörda löparkapacitet. Och Berg-Jonsson är tredje bäst i allsvenskan efter Åslund och Linde i Västerås. Omgången då som sagt en gång inte färdigspelad. Och då öser jag på mig lite mer statistik kring springningen också. Stryger Larsen är inte så långt efter. Han är 11 i serien på 2,2 mil totalt. Han är också tvåa i antalet maxlöpningar. Han har tagit 44 stycken så här långt. Och ingen har tagit maxlöpningar under en längre distans än Stryger Larsen. Så att MFF springer väldigt mycket och väldigt snabbt. Det är liksom, det är ingen slump att de gör det. De har tränat väldigt, väldigt hårt för att kunna hålla det här tempot. Det är liksom, det är det internationella snittet. Och jag kan ju nästan garantera att om de tar sig till ett europeiskt gruppspel så kommer de ju inte, det kommer inte se ut så. Som att de är så fysiskt mycket starkare än motståndarna. För att det är det här som krävs ute i Europa, att du är brutalt fysiskt förberedd.
Alltså Berg-Jonsson är ju intressant tycker jag, för att man upplever det kanske inte att han springer så mycket under matchen. Nej. Alltså han har ett annat, så att säga, ett annat rörelsemönster rent riktningsmässigt kanske än vad Hugo Larsson. Hugo Larsson kändes ju mer som att han sprang ju mer i det som man brukar på hockeyspråk kalla nord-syd. Berg-Jonsson är lite mer i alla väderstreck.
Det är ju faktiskt nord-syd på stadion också.
Så ja, just där.
Nej, men det är väl också det att man tänker att när ett lag för matchen så mycket, alltså för att det är tydligt att se att en ytterback springer mycket i en kontring, och där hade vi ju många sådana mot IFK Norrköping till exempel. Men när MFF har ett så etablerat spel som de har mot Hammarby, framförallt första halvlek då, så ser man ju Lasse Berg-Jonsson stå. Det ser ju nästan statiskt ut emellanåt, att de bara står parkerade kanske 20 meter in på motståndarnas planhalva och fördelar bollar. Så att med det i åtanke så är det ju högst anmärkningsvärt att han har sprungit så otroligt mycket.
Jag tror stora delar, bortsett från när han hamnar i den positionen som du beskrev, just det att han är ständigt i rörelse, till exempel när de är utan boll. Och mycket, mycket den typen av löpningar. Som... Mm.
Intressant, Fredrik.
Ja, visst var det.
Ja.
Ja. Har jag suttit och mätt?
Räknar du stegen?
Ja. Sånt får man ta ansvar.
Med det.
Exakt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Finns det några fler ord att säga? Max, räck upp handen. Ja.
Ja, jag tycker att vi måste blicka lite längre framåt. För att Fredrik, jag pratade lite om det här på redaktionen innan idag också. Det finns ju en match den 1 maj i Malmö som gör mig konfunderad hur man behandlar. Det har ju kommit nu, det är ju Svenska fotbollförbundets match, och då det, officiellt så är det de som har hemmaplanen, om man ska uttrycka det. Och då har ju nu kommit hur man ska fördela biljetterna, och då har man gjort det till någon sorts fullständigt neutral plan. Nu det finns det säkert anledningar att man inte har behövt göra det tidigare. När Häcken var här i Malmö så hade de kanske inte så mycket support att de skulle komma hit, och MFF kunde knappast fylla halva Tele 2, men för mig så blir det här väldigt märkligt när man ser skissen över stadion, att den ska då delas lika mellan MFF och Djurgården, vilket i sin tur då innebär att du spärrar av 4 sektioner, 2 på var långsida, som är de mest attraktiva biljetterna kanske. Och jag är lite undrande över att man ska ha den här. Om man nu lottar en hemmaplan så får det finnas lite rim och reson även i tilldelningen av biljetter, tycker jag. Annars kan man spela matcherna på en neutral plan istället.
Men det måste ju finnas någon sorts flexibilitet i detta, tänker jag. Om man inte kan sälja hälften av biljetterna till Djurgården, så måste det väl gå.
Jag tänker så här, vad har vi idag? Vi är snart inne i mitten av april och vi pratar om match 1 maj. Det ska rätt mycket.
Det är den 8 idag.
Alltså, att hitta en logistik där du ska ändra på den här indelningen nu när man har valt att spärra av, som sagt, sektioner på mitten, kan bli väldigt komplicerat. Så jag förstår inte detta riktigt. Det som retade upp mig lite grann, och det kan låta det här, nu är detta för att det är ett Malmöperspektiv eftersom det här händer, det kunde varit någon annanstans, men som det var skrivet nu så tilldelas MFF 8500 biljetter. Det innebär att inte ens alla med årskort kommer att kunna gå på matchen, och där tycker jag liksom all logik faller. Det här känns inte rimligt. Det står dessutom sagt att klubbstolar och loger ska delas lika mellan lagen. Om det då innebär att de som har egna loger inte får lov att använda dem, det vet jag inte. Det var lite vagt uttryckt, men jag tycker att man har gått ett steg för långt i den här fördelningen.
Ja, det är samtidigt svårt, tycker jag, men om man ska garantera alla med årskort att kunna gå. Det blir också svårt. MFF har ju sålt 14 000 årskort, give or take några hundra, va? Det blir svårt med ett löfte till dem. Arenan är ju inte så stor.
Nej, men jag tänker det, då hade du varit på typ 1/3 Djurgården och 2/3 Malmö supportrar. Det är någonstans, alltså matchen spelas i Malmö, den spelas inte på neutral plan. Jag vet inte om det finns liknande mönster på andra håll i andra länder, det vill jag inte svara på, men
ja, det blir ju en liten liksom Hammarby och Djurgården då, som är de senaste Stockholmslagen i cupfinalen, gynnas ju lite av att man har en så pass stor arena där det blir svårt för bortalaget att fylla upp halva, men Malmös arena är ju inte så stor, framförallt inte när man möter ett storlag, där kan ju de fylla halva, så att säga.
Ja, sen så finns det ju ett säkerhetsperspektiv och det här också, så som det ser ut runt, alltså att plötsligt man har alla haft den fördelningen för i Malmö. Jag fattar inte riktigt hur man ska hantera det, men det finns säkert en plan för en redan hårt ansträngd polis som har Eurovision framför sig den precis veckan efter också. Men jag tycker det känns konstigt.
En annan sak som Fotbollförbundet har gjort också är ju att se till att skruva upp biljettpriserna ganska rejält, har jag noterat.
Där har vi... Jag såg en graf på detta på X. Henrik Larsson, IDS, signaturen, har gjort en uträkning av det där. Och det har ju skyhöga priser man sett från finalen 2016, då, den senaste som spelades här på stadion. Har ju de dyraste biljetterna mer än tredubblats. Så ja, jag har tänkt mig att slå Svenska fotbollsförbundet en signal om detta och fråga hur man har resonerat.
Hur tror du de har resonerat?
Jag vågar inte spekulera det.
De har ju dåliga finanser. De tar ju en stor del av intäkterna här. Så att det är...
Precis. Det är via hårt belastade supportrar. Det är vägen till för att ekonomisk framgång ska gå.
Det här runt med kuppen har ju många sätt är det ju ett bra format vi pratat om. Det kanske behöver förnyas i vissa delar. Men alltså i Norge har man ju en tradition att allt i finalen spelas på Ullevål. Och då kan jag ju förstå resonemanget hur man fördelar biljetter och allt det här. Och att förbundet styr över allt vad priser heter och sånt också. Men på något sätt så tar man ifrån den här hemmaplansfördelen. Ja, det är klart att det är en fördel, men den blir ju väldigt ojämnt viktad som vi pratar om du jämför Stockholm och Malmö i det här läget.
Ja, i sådana fall är det ju kanske bättre att man går tillbaka till att spela på en neutral plan då, som man väljer ut efter storleken på följerna hos de lagen som möts, att man har ett gäng olika alternativ där som vi pratat om tidigare. Lite mer arena får man, om vi kan tänka oss att lämna det här.
Ja, ämnet, vi klarar med det. Ja. Vill du prata om borta?
Ja, jag tänkte jag skulle göra det.
Det var en frågeställning som jag hade i huvudet men glömde.
Precis. Jag är ju så fåfäng. Jag tog upp detta i krönikan inför matchen och sen så hörde jag att de pratade om det i Discovery, så tänkte jag, nu har de läst min krönika. Det är mycket möjligt att de har haft en unik tanke där själva också. Det om det. Riktigt bra tryck på stadion var det. Alla var verkligen på tårna. Sen så kanske stämningen mattas lite i andra halvlek. Det beror på matchbilden rätt mycket. Det känns klart hur det ska gå. Möjligt att en reducering hade skruvat upp tempen igen. Men det blir som det blir när MFF spelar av matchen med den kontrollen de ändå har. Men det är ju lite problematiskt för MFF tycker jag, att man har byggt en betydligt säkrare... Förstås, det är ju viktigt och det absolut viktigaste att arrangemanget blir så tryggt som möjligt. Men akustikmässigt så är det ju en dröm för borta supportarna att ljudet studsar så som det gör när de är så nära taket och så kompakt. Ändå 2000 till resta Hammarby-supportrar som ja, de låter väl så mycket som MFF-klacken, tycker jag, från där jag sitter.
Å andra sidan kan man ju säga att det är ju inte aktuellt, i alla fall i allsvenskan, så är ju det problemet, eller om man ska säga, uppstår ju bara kanske 4-5 gånger per säsong.
Mm.
Att bortaklacken är så röststark. Som
men det är ju procentuellt sett ganska många hemmamatcher.
Blir det ett gruppspel i Europa med lite attraktiva lag så kan det ju vara stora bortaföljen där också faktiskt.
Fast där...
Där har de rätt i fler biljetter dessutom.
Där var ju säkerhetsfrågan... brännande senast det begav sig. Så
var det.
Nej, men det ordvalet, det var inte meningen.
Men det ska bli spännande att se hur MFF-klacken svarar på det, för det är ju verkligen läge att ta i när det kommer de här storstadslagen.
Detta om detta. Vi sätter punkt där, tänker jag. Och återkommer i... Ja, glöm inte att lyssna på avsnitten som kommer senare i veckan inför damernas premiär. Och så återkommer vi med mer material kring herrlaget nästa vecka. Det här har varit avsnitt nummer 352A av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej då.